Här börjar minnet av Renate av Peter Ahlqvist, inläst av Peter Melin för Saga. Kapitel 1. Kände man inte bröderna Magnusson sen tidigare kunde man ha trott att de var tvillingar. Genom åren hade denna förvillande likhet skapat förvirring och gett upphov till en mängd generande misstag och många gånger rätt komiska förvecklingar. Men likheten gällde enbart utseendet. I sina intressen och personligheter var de närmast som främlingar inför varandra. Några gemensamma bekanta tror jag heller inte att de hade. Kanske var jag rent av under den tiden deras enda gemensamma vän. Jag hade lärt känna Sivert, den äldre bröderna, i slutet av 60-talet under praktikterminen på ett landsortsgymnasium och dragits till honom mest på grund av hans särpräglade begåvning. Hans ämnen var geografi och tyska, en ämneskombination som kunde tyckas ligga helt ur tiden. De flesta eleverna ratade tyskan som andra språk till förmån för franska eller spanska och geografiämnet hade strukits i den nya läroplanen där det istället hade fått en undanskymd plats i den nya ämneskonglomatet samhällskunskap. Vi brukade spela schack på håltimmarna när vi inte vecklade in oss i filosofiska eller politiska diskussioner. Politiskt stod han långt till vänster och var väl närmast att betrakta som en maoist som stod falangen kring Jan Myrdal nära. Hur han ställde sig till Pol Pots regim i Kambodja vet jag inte. Vid tiden för folkmordet hade våra vägar skilts och Sivert hade hamnat som lärare på någon skola i Västsverige. Några år senare stötte jag ihop med honom igen, den här gången i Malmö där jag då undervisade på pedagogiska institutionen vid lärarhögskolan. Då hade han redan gjort en snabb karriär inom skolvärlden. Han var vid det laget metodiklektor i Göteborg, läroboksförfattare och var också involverad i landets utbildningspolitik där han samarbetade med de mer välkända skolpolitikerna Stellan Arvidsson och Britta Stenholm. Men det här samarbetet hade inletts redan under Sivers första lärarår då han hade lyckats övertala Sven Brixman och mig att resa med honom till Warnermünde under en vecka mitt i sommarlovet. Vad fan ska man i Östtyskland göra, hade Sven först utbrustit. Men Sivert hade talat sig varm över fina badstränder, billig sprit och många villiga brudar som särskilt intresserade sig för besökare från väst. Den informationen gjorde Sven avgjort mer positiv och det hela slutade med att vi gav oss iväg alla tre. Vad Sivert inte berättade var att han själv fått en personlig inbjudan till Östersjöveckan i närbelägna Rostock. Vi andra visste ingenting alls om detta DDR-republikens propagandaevenemang där man särskilt riktade sig mot inflytelserika personer i de kapitalistiska grannstaterna. Som ung tysklärare med vänstersympatier kunde Sivert tydligen räknas in i den kategorin. Vår kollega Sven Brixman hade avbrutit sina doktorandstudier i organisk kemi och hade nu ett lärarvik på skolan där Sivert och jag gjorde vår praktiktermin. Där bedrev han vid sidan av sin undervisning uteslutande praktiska fältstudier i ämnet på stadshotellet när han hade pengar, annars helt ensam eller hos någon av oss kollegor som var beredd att korka upp en vinpava mitt i veckan. När vi en vanlig vardagskväll hemma hos mig hade klämt en rioja kunde han fråga om jag hade en flaska till och motiverade då sin begäran med att han hade ett uttalat alkoholproblem. Någon anledning att försöka lösa problemet kunde han dock inte se. Varför har man barn egentligen? Kläckte han sedan helt ogenerat ur sig när min fru drog sig tillbaka för att natta ungarna. På måndagsmorgnarna kunde han fråga mig om jag bedrivit något hor under helgen. Men jag levde vid den tiden, med något enstaka undantag, helt monogamt och hade aldrig något spännande att berätta. Och var egentligen dessutom helt främmande för den sortens indiskretioner. Själv hade han desto mer i bagaget. Och då, han hade horat med besked, elevhor till råga på allt. Och det skämdes han lika lite för.